Jag tror att Gud har någonting till oss idag. Förberedelserna har varit ganska så... Jag satt för ett par veckor sedan och tyckte att det gick ganska så lätt. Sådär. Men sen så är det alltid sådär när man väl ska liksom presentera det. Att ja, ni får vara lyhörda nu och så får ni försöka liksom snappa upp vad det är Gud vill förmedla till oss idag. Men jag tror att det ligger någonting i den här texten som vi ska läsa som är riktat till oss idag. Ja. Men jag kan bara fortsätta presentera oss lite. Bara. Vi har ju bott i Örebro i 5,5 år nu. Känner oss lite som örebroare efter de här åren. Och uppvuxna, för nu är vi ju i, vi var inte i Västra Götalands, vi är i landskapet Västergötland, eller hur? Så är det. Ja, knappt. Ja, men det är på gränsen här nu tydligen. Och jag är uppvuxen i Lidköping. Har bott där tills jag var 16, flyttat till Skövde. Jag gick hockeygymnasiet där. Sen så drog vi iväg till Götabro, gick jag på Götabro. Frida gick Götabro 1 år tidigare än mig. Det här kanske är 10 år sedan. Och så har vi varit på Sjön en sväng och sådär. Frida är uppvuxen också i samma landskap som jag. Och där i en liten by emellan Vara och Falköping och Skara. Ett litet ställe som heter Edsvära. Någon nickar, ja, Edsvära veckan kanske någon känner igen. IFK i Janer som vi är. Och där har jag ju varit. Vi har ju varit där en del på dina föräldrars gård i Edsvära. Och det är så märkligt för att när Frida kommer hem till mina föräldrar, då gör hon sönder massa grejer där. Alltså, det är något speciellt det där. Hon gör inte sönder några grejer hemma hos sina föräldrar. Men hos mina föräldrar, där gör hon sönder grejer. Och när jag kommer till Fridas föräldrar, då gör jag sönder massa grejer där. Men inte massa grejer hemma hos mina föräldrar. Jag har gjort så mycket korkade grejer på hennes föräldrars gård. Haft sönder. Jag har tankat min svärfars dieselbil med bensin. Jag har backat in i hans flaggstång. Jag har lagt hans telefonsladden på en... Så en platta så den bara smälte ihop och gjort sönder massa verktyg och gjort punka på hans släpkärra. Ja, det är mycket grejer. Och en grej som jag speciellt kommer ihåg som är relaterat till den här predikan då, det är att de har en fyrhjuling på den här gården och då så brukar man kunna ta den fyrhjulingen när man är lite sådär rastlös och så kan man bara bröta ut i skogen och ut på ängarna och köra ur sig skiten. Som man säger. Och det är en väldigt härlig upplevelse. Och en gång så gjorde jag det här då. Så jag satte mig på fyrhjulingen och så körde jag säkert en timma ute bara på åkrar och fält och in i skogen. Och det var högt gräs. Och så kom jag tillbaks när det började skymna. Ja. Och inser att jag har haft med mig svärfars bilnyckel ut i fickan. En sån här dyr rackare, ni vet, med sån här chip i. Så det kostar många tusen lappar att ta fram en ny sån nyckel. Och den var i fickan när jag åkte, men den var inte där när jag kom tillbaks. Så någonstans här ute, liksom i det höga gräset i skogen, så ligger den här chippade nyckeln. Och jag känner ju bara, det är bara den känslan liksom i kroppen. Bara, nej, det är inte sant. Lite smått ångestladdat och jag kände den här känslan. Det är kört. Alltså jag har en jättefin svärfar. Han är väldigt tålmodig och generös. Men ändå rätt. Man vill inte visa upp den sidan för sin svärfar. Och alltså jag kände bara, det finns ingen bra väg ut ur den här situationen. Det är kört. Ja. Och den där känslan av att det är kört, den tycker jag kan infinna sig på flera områden i livet. Man kan ställa sig inför situationer och problem när man känner att det finns ingen rimlig väg ut ur den här situationen. Och, ja, men när man tittar på klimatet till exempel, så kan jag tycka att den bilden som målas upp, det här globala problemet, kan jag bara, vad finns det egentligen för väg ut ur den här situationen? Det känns kört många gånger. Och när jag tittar på mitt personliga liv, tittar på karaktärsdrag och sådana saker och dåliga beslut så har jag många gånger också känt det så här, det finns ingen bra väg ut. Och när man tittar på församlingen, när jag tittar på min församling och de församlingar jag varit del av tidigare, så kan jag bara, så många gånger har jag sett problem som man tänker bara, hur ska vi reda ut det här? Det är sår i relationer, konflikter. Vad har vi för riktning egentligen? Man saknar det här livet, kärleken ibland som man tänker sig ska finnas i församlingen. Det är utmaningar och problem som man funderar på, hur ska vi lösa det här? Det finns, ser ingen väg vidare. Finns det ens någon väg vidare? Jag är övertygad, som jag tror många av er också är, att de här problemen och utmaningarna som vi ställs inför och våra liv, alla områden i våra liv, behöver vi tolka eller läsa eller förstå utifrån den större berättelsen. Och den större berättelsen, det är Bibelns berättelse. En stor berättelse där våra små problem och våra berättelser får plats. Och vi ska läsa en bibeltext nu som Sven-Olof, är det? Jag har inte hälsat på dig Sven-Olof. Så Sven-Olof ska få läsa för oss. Det är ganska många verser, men det är en väldigt spännande berättelse. Och vi kastas in i en situation som har föregåtts av en turbulent konflikt mellan farao och Mose i Egypten och Guds folk Israel. Och där farao till slut har gett med sig på frågan om ifall han kan släppa iväg folket, hans slavar, till att de ska få bli ett fritt folk istället. Och den här, jag vet, många av oss, vi känner till den här berättelsen, vet hur den slutar. Men jag skulle bara uppmana oss, uppmuntra oss att bara tänka oss in i den här situationen. Israel, folket, har fått be sig ut i öknen, i vildmarken. Och de inser till slut att de är fast mellan bergen, havet och faraos armé. Alltså den här faraos armé, det är inga man skojar med liksom. Det är stora problem. Och jag vet inte, ja, men alltså det här är ju liksom ingen, Israel vid den här tiden är ju ingen slipad armé. Det här är ju ett gäng före detta oorganiserade slavar som aldrig har behövt liksom anstränga sig för att bekämpa en armé tidigare. Det här är ju, Israels folk är, det är alla generationer. Det är barn och det är jättegamla. Det är ett barn, när de kommer ut i vildmarken, i öknen, i sanden. Det är ju gigantisk sandlåda. De käkar grus och de klättrar i träd och det är svårt att få med dem någonstans. Och de äldre liksom, de ska ha med sina rullatorer och fastnar i sanden och det är mäckigt. Och så har vi de i min ålder som tror att de vet allt och kan allt. Och vi ska hitåt, vi ska hitåt. Det är rörigt. Det är en jättesvår situation för Mose. Och så har de havet, berget och Egyptens armé som vill, jag vet inte vad de vill. Om de vill förgöra dem eller ta dem tillbaks. Eller. Ja, det är en hopplös situation i alla fall. Så du får jättegärna läsa.
Det är andra Mosebok 14 med början på vers 10. När farao närmade sig lyfte Israels barn blicken och fick se egyptierna som tågade efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta och ropade till Herren. Och de sa till Mose, fanns det inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit ut för att dö i öknen? Vad har du gjort mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa, låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Mose svarade folket, var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Sen sa Herren till Mose, varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de ska dra vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det. så att Israels barn kan gå rakt genom havet på torr mark. Se, jag ska förhärda egyptiernas hjärtan så att de följer efter dem, och jag ska förhärliga mig på farao och hela hans här, på hans vagnar och ryttare. Egyptierna ska inse att jag är Herren när jag förhärligar mig på farao, på hans vagnar och ryttare. Guds ängel som hade gått framför Israels här flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnpelaren som hade gått framför dem flyttade sig och tog plats bakom dem, så att den kom mellan egyptiernas här och israeliternas. Molnet var där med mörker samtidigt som det lyste upp natten. Under hela natten kunde den ena hären inte komma nära den andra. Och Mose räckte ut handen över havet, och Herren drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land och vattnet klövs i tu. Israels barn gick rakt genom havet på torr mark, medan vattnet stod som en mur till höger och till vänster om dem. Och egyptierna förföljde dem, alla faraos hästar, vagnar och ryttare, och kom efter dem ut till mitten av havet. Men vid morgonväkten såg Herren ner från pelaren av eld och moln på egyptiernas här och förvirrade dem. Han lät hjulen på deras vagnar lossna så att det blev svårt för dem att komma fram. Då sa egyptierna: vi måste fly för Israel. Herren strider för dem mot Egypten. Och Herren sa till Mose: räck ut din hand över havet så att vattnet vänder tillbaka över egyptierna, över deras vagnar och ryttare. Då räckte Mose ut handen över havet, och mot morgonen återvände vattnet till sin vanliga plats. Egyptierna flydde men möttes av det, och Herren strödde ut dem mitt i havet. Vattnet vände tillbaka och täckte vagnarna och ryttarna och hela faraos här som hade kommit efter dem ut i havet. Inte en enda av dem kom undan. Men Israels barn gick rakt genom havet på torr mark, och vattnet stod som en mur till höger och till vänster om dem. Så frälste Herren den dagen Israel från egyptiernas land.
Tack. Tack så mycket. Det här är ju en fruktansvärd berättelse. Och samtidigt fantastiskt vacker och fascinerande. Väcker ju en del frågor också. Vad menas egentligen med att Gud förhärdade egyptiernas hjärtan? Och hur kändes det egentligen att gå på torrmark på havets botten med väggar av vatten på sidan om sig? Vad sa man till varandra? Hur förklarar man det här för sina barn? Vad det var som hände egentligen? Och den här molnpelaren som går bakom dem, vad är det för någonting? Så här. Och den här rädslan man känner inför armén, liksom går den och liknar vid den fruktan man måste känt för att gå på havets botten med havet på vardera sida? Ja. Att tänka sig in i den här berättelsen ge frågor, men hur som helst så vet vi att den här berättelsen har varit otroligt viktig för det judiska folket och för vår kristna tro idag. Den har varit så formerande. Under 40 år så går sedan Israel, folket, genom öknen, och under de här 40 åren så utmanar Gud folket till att leva med det här minnet. Att det här minnet ska få prägla dem till att känna tillit inför Gud. Och det här är något som de misslyckas med hela tiden, folket. Så fort de ställer sig för nya utmaningar och problem så blir de rädda. Och så försöker de hitta egna lösningar på problemen. Men alltså Gud, det är som att Gud säger till folket så här: tänk på det som hände. Hur jag befriade er, räddade er och skapade en väg genom havet för er skull. och tog er igenom det här problemet och utmaningen. Låt det minnet som ni har där bak, när ni har sett mig befria er, låt det minnet få prägla er bild utav framtiden. Låt det minnet få säga också någonting om framtiden. Låt det styras istället av tillit till mig, snarare än fruktan för framtiden och rädsla för framtiden. Och det här tror jag gäller oss idag också. Jag tror att Gud önskar och uppmanar oss och utmanar oss till att titta på vår historia. Alltså titta dels på de bibliska berättelserna. Det är en del av vår historia som Kristi folk, Kristi kropp. Men också titta på händelser i vårt eget liv som jag bär med mig, som du bär med dig. Eller vittnesbörd som vi har hört från våra vänner. Om Gud har gripit in och befriat. Och hela den kyrkans historia. Titta på de här berättelserna, de här minnena som vi bär med oss. Och så låta dem få prägla vår bild av framtiden. Så att vi kan styras av tillit till Gud istället för rädsla inför framtiden. Så vad har Gud gjort i din historia? I ditt liv? När har han befriat dig? När har han lett dig ut i uppdraget? För det som hände för Israels folk, det var ju att när de inte hade tilliten till Gud nog, så kunde inte Gud släppa ut dem i uppdraget. Men när de levde i tillit till slut, så fick de kliva in i uppdraget och att inta det utlovade landet. Så det här är ju viktigt liksom. Men när har Gud låtit dig få kliva ut i uppdrag tidigare i livet? När har han befriat dig? Vad finns det för minnen i ditt personliga liv? Vad finns det för historia i den här byggnaden, i den här församlingen? Vad har Gud gjort i den här kyrkan tidigare? Hur har han befriat? Hur har han rört vid människor? Vad finns det för minnen? Och du kanske sitter här som tänker så här, jag vet inte om jag kommer på något. Jag vet inte om jag har någon minne där jag tydligt kan se att Gud har gripit in. Till dig så skulle jag vilja säga att Israels folk, innan de gick genom havet, så relaterade de till Gud som fädernas Gud. Och jag tror att det är ett fullvärdigt sätt att bygga sin tro. Att genom att titta på vad Gud har gjort i Bibelns berättelser och i mina kristna vänners liv och i den kristna kyrkans historia. Se på de sakerna och låta det få bygga min tro. Jag tror att det är ett fullvärdigt sätt. Och samtidigt så är det så att när folket väl har gått igenom havet, så relaterar de inte längre till Gud som fädernas Gud, utan nu relaterar de istället till Gud som folkets befriare. Alltså Gud har på ett helt nytt sätt blivit nära. Och jag tror att Gud vill fortsätta göra det i våra liv. Han vill dels peka på minnen. Så här Ulla, här var jag dig nära. Här grep jag in i ditt liv. Eller, och här Gustav, här kom, såg du det här? Lade du märke till det här när jag rörde vid dig här? Kom ihåg det här. Men också för framtiden, att han vill föra oss in i erfarenheter av Gud som gör att vi ska få ny tillit till honom. Så att vi kan relatera till Gud som min befriare. Och på det sättet se att han är mycket närmare än vad jag först trodde. Israel stod inför två minst sagt gigantiska problem. Det ena var Israels här, Egypten och farao. Nej, inte Israels här, Egyptens här. På den här tiden när det här utspelade sig, så var Egypten stormakten, liksom den största stormakten. Det fanns inga som kunde liknas vid Egypten. Deras rike sträckte sig, har jag läst, ända bort till Eufrat. Och i och för att det är en flod som korsar mitten på Irak och norra delen av Syrien. Det är ett gigantiskt område. Så deras armé var slipad. Det här var deras elitstyrka som kom efter Israel. Det är ett problem. Det är ett rejält problem. Och sen så hade de också havet. Och havet är också ett problem. Speciellt om man har levt som slav och kanske inte hunnit åka på så mycket semesterresor till havet och lärt sig simma och vet hur man handskas med det där. Så det var ett stort problem också. Och havet är ofta en bild också för onda kaosmakter. Alltså onda andemakter som vill människan ont. Och jag tror att de problem som vi stöter på i livet är ofta en kombination av de här två. Dels den fysiska, maktstrukturer som vi ser omkring oss i världen idag, likt faraos. Men också andliga problem. Och de här två är så supersvåra att skilja åt många gånger. De är så integrerade i varandra. Så att vi behöver räkna med att destruktiva maktstrukturer är inspirerade utav ondska. Jag tror det är viktigt att se det för att kunna handskas med de här problemen på bästa sätt. När jag har läst lite om Egypten och farao så kan man se hur de maktstrukturer som han byggde upp ganska mycket liknar maktstrukturer idag. Där människor, djur och natur förslavades. Och det var precis det som farao höll på med. Och de här onda makterna vill få oss, snärja oss in i en återvändsgränd. Likt Israels folk. Att man är infångad mellan det här och man känner ibland att det finns ingen väg ut. Det finns ingen rimlig väg vidare. Men det är inte sant. Jag vet inte om du kan relatera det här till någonting i ditt liv. Åtminstone klimatet tror vi alla har som gemensam bov. Och jag tror att det är inte sant att det inte finns en väg vidare. Gud har alltid en väg vidare. Evangeliet, det är heltäckande. Evangeliet är det glada budskapet om Guds rike. Där Jesus är kung. Och Guds rike har alltid en väg ut ur varje problem. Varje problem. Det finns inget problem. Alltså evangeliet är heltäckande. Varje problem är underställt Jesus Kristus som är kung i Guds rike. Han har alltid en väg vidare. Ja, som sagt så tror jag att vi behöver sätta in varje område i våra liv in i den här större berättelsen, i Bibelns berättelse. Vi behöver förstå våra problem och våra utmaningar utifrån den här berättelsen. Så, och jag tycker att det är intressant med just, jag har inte funderat så jättemycket på klimathotet och Bibeln tidigare, men i den här berättelsen finns det faktiskt någonting som talar om klimatet. Och som jag sa så farao han byggde en maktstruktur, ett imperium som där han levde i överflöd. Bland annat överflöd av mat. Och maten var ett sätt för farao att visa sin stor makt och sin storhet. Och den supermakten som han byggde förslavade människor och djur och natur. Och jag kan själv tänka mig att farao drevs av en viss rädsla inför att inte längre vara den största. Så därför fortsatte han att lägga territorier och områden och människor och djur under sig för att hela tiden breda ut sin makt. Och faraos sätt att just relatera till naturen när jag har läst om det här så kan det verkligen liknas tydligen enligt forskarna vid vårt sätt att vår industriella matproduktion. Alltså när vi producerar mat idag så gör vi det på många sätt på ett sätt som inte bara är uppbyggligt för miljön och naturen utan vi använder våra kemikalier, konstgödsel ibland som förstör våra sjöar och så vidare. Det finns mindre, det finns bra och dåliga sätt, men många gånger använder vi dåliga sätt för att producera mat. Och det här tenderar till att vi förslavar vår planet. Alltså vi tar till de medel som vi kan för att få miljön, naturen, marken att producera precis det som vi vill. Utan det här samspelet med naturen så blir det en typ av förslavande av naturen. Mm. Och när man tittar på nyheterna så kan man ju känna den känslan av att ja, jag vet inte om det är, om det finns någon väg vidare för jorden. Men det är så att Gud, han tog folket ut ur Egypten, ut i öknen. Och där lärde han folket att leva på bara den manna som de behövde för just den dagen. Den manna som de plockade för framtiden, den förstördes och gick inte att äta. Så Gud befriade folket på ett ganska märkligt sätt från den kultur som fara hade byggt upp av att leva i överflöd av mat. Och att det var sättet som man skulle sträva efter. Till att istället leva i tillit till Gud om att få det jag behöver för idag. Det var som att fara var rädd för framtiden. Och att han var tvungen att hela tiden bunkra för att kunna säkra sin framtid som största stormakten. Medan Gud istället leder ut folket i Israel i öknen. Skapar karaktär hos dem som bygger på tillit till Gud snarare än rädsla inför framtiden. Jag tycker det är intressant. Så Gud har, jag tror Gud har en väg vidare. Även om inte jag kan se den. Jag vet, du kanske ser den vägen vidare. Jag har inte sett den än. Men även om det kan vara svårt att se den så vet vi att Gud har en väg vidare även för klimathotet. Och jag är inte säker på att det bara har att göra med att han en dag ska upprätta allt. Så. Jag tror Gud om att han kan faktiskt hitta vägar fram för oss att leva på ett sätt som är mer uppbyggligt för vår planet. Mm. Gud är suverän. Även problemen i ditt personliga liv och mitt personliga liv behöver sättas in i den här större berättelsen där Bibeln, som Bibeln presenterar för oss. Och en berättelse som säger att Gud har alltid en väg vidare. Trots dina problem, dina utmaningar. Till och med den här berättelsen om mitt brötande i skogen på den här fyrhjulingen behöver sättas in i den här större berättelsen. När jag står där och gräver i fickorna frenetiskt för att hitta den här nyckeln och inser att jag har den inte. Den är borta. Till och med den lilla berättelsen behöver sättas in i den här stora berättelsen om att Gud har en väg vidare. Jag kände ju inte det då. Jag tänkte, nu är det kört. Det är slut här. Nej, jag vet inte. Jag trodde inte jag skulle dö där. Men det var liksom, jag visste inte hur det skulle lösa sig. Så det jag gjorde direkt bara, jag tog kontakt med Frida, jag tror hon var inomhus. Och bara, Frida, jag har gjort något dumt. Och jag vet inte hur jag ska göra. Hur ska vi lösa det här? Är det någon idé ens att leta liksom? Nu är det skymning och jag har varit överallt i Edsvära med den här fyrhjulingen. Och vart ska man ens börja leta om man skulle börja leta? Men Frida, hon gör det här exemplariska. Hon liksom låter minnet av Gud. Alltså hon har varit med om att Gud har gjort saker tidigare i hennes liv. Så hon tar det minnet och det får påverka hennes bild av det här problemet. Så hon säger till Gud, så här, Gud, vart är nyckeln? Vart finns den någonstans? Och så går hon raka vägen ut till fyrhjulingen och så kollar hon i, det är en liten sketans sån här motorkåpa under fyrhjulingen. Och så tittar hon in där och bara, här är nyckeln. Och jag kan inte fatta hur den har trillat ur min ficka när jag håller på och kör där liksom. Och trillar in där under motorkåpan. Jag fattar inte det. Ja. Men otroligt lättad. En fantastisk upplevelse. Så jag gick med den till svärfar. Jag vet inte ens om han vet. Jo, han vet om det. Jo, Frida har berättat. Ja. Det är ont mig. Ibland är Guds vägar vidare för oss korta och lindriga som i det här fallet. Och ibland så är de mer omständiga och utmanande och längre, de här vägarna. Men Gud har alltid vägar vidare. Och jag vill fortsätta att vara lite personlig. Jag har under hösten sett saker i min egen karaktär som jag inte varit så stolt över. Jag har sett brist på kärlek i situationer och brist på barmhärtighet i situationer. Och känt att ja, det inte känns bara gött. Så. Och jag tror att Gud visat mig det för att han vill göra någonting åt det. Och så har jag upplevt hur Gud har sagt som att just det, jag vill ta dig ut i vildmarken. Och det är ju som Gud gör med Israel. Han tar dem ut i vildmarken för att förändra deras karaktär och bygga en god karaktär. Så det vill jag göra. Och då har jag, okej, Gud, spännande. Men hur ser det där ut? Och jag vet inte om jag är så sugen på det heller. Men jag har inte sett hur den vägen vidare skulle se ut för mig. Så hur går man ut i vildmarken idag, 2020 i Sverige? Och samtidigt så har vi också varit i en situation där vi letar efter ett annat boende, jag och Frida. Vi bor i en tvåa i Brickebacken i Örebro, om ni känner till det. Där vi har trivts så bra där, men känner att vi skulle nog behöva en trea eller lite större så att vi kan lättare få besök av föräldrar och vänner och sådär. Men inte vetat hur vi ska gå tillväga. Bostadsmarknaden i Örebro är ganska tuff. Och vi har inte vetat hur vi ska göra. Och vi har tittat lite olika lösningar, men inte liksom hittat en väg fram för oss där. Och mitt i allt det här så upplever Frida att vi ska sluta och leta och titta. Och istället så upplever hon som att Gud vill visa oss ett boende. Ge oss ett boende. Ja, så hon delar de här tankarna bara och sen så fortsätter hon och säger det skulle inte förvåna mig om någon delar en länk på Facebook eller ett inlägg och skriver att vi vill hyra ut vårt hus för vi ska åka utomlands och vi vill hyra ut det i 3 år. Så hon bara berättar det här för mig och så ja. Och sen så, ja, mycket riktigt, några veckor senare så skickas det en länk till Frida på Facebook där det ska hyras ut ett hus i 3 års tid för att det är några som har åkt utomlands i mission. Ja. Och vi bara direkt, Gud, är det här du? Och vi direkt så blandade bara en sån liksom glädje i magen över tanken på att vi skulle få bo där tillsammans med 3 stycken vänner. 3 vuxna vänner. Vi är en liten familj och så skulle vi bo tillsammans med 3 andra vuxna vänner. Och det bara bubblar av glädje i magen. Och vi bara, den här glädjen känner vi igen. Så här har du talat till oss förr, Gud. Det här låter kul. Vi vill köra på det här. Och samtidigt så säger min rationella hjärna bara, Gustav, nej. Flytta inte ihop med andra vuxna när du har barn och liksom... Det är jättejobbigt. Det krävs jättegod karaktär för att klara av något sån grej. Det behövs mycket kärlek och barmhärtighet. Och då bara plussa ihop de här 2. Liksom. Gud, vildmarken, karaktärsdanande och vi behöver boende. Och så, okej. Okay. Så... Ja, vi vet inte alls hur det här slutar, men om några veckor flyttar vi in i det här huset i alla fall så får vi se hur det går. Men vi är väldigt glada över det här samtidigt som jag känner rationell respekt inför det här. Så vi får väl se, vi får väl komma hit om ett år igen och så får vi utvärdera. Men vi känner sån glädje för det här och känner oss så ledda av Gud in i det här. Och förväntansfulla. Och jag hoppas på en godare karaktär om några år här. Ja. Men det är så fascinerande bara hur Gud har vägar vidare för oss. På alla möjliga plan i livet. Och jag vill också slutligen nämna någonting om att Bibelns berättelser och våra minnen av hur Gud har agerat, hur han befriat, hur han har räddat och tagit oss vidare. Att de minnena också behöver prägla vår bild av församlingen och framtiden för församlingen. Gud har alltid, jag tror det, han har alltid en väg vidare för församlingen. Och hur ser den då ut, Gud? Hur ser din väg vidare ut? Jag vet ju vilka problem vi står inför i vår församling och i vår husförsamling. Men hur ser de utmaningarna som ni står inför ut? Vad tänker du på? Vad ser du som gigantiska problem? Vad är Egyptens armé för er? Vad är havet för er? Jag är övertygad om att Gud har gjort fantastiska saker på den här platsen. Och det är inte alltid så spektakulära grejer. Men han förändrar liv. Han förändrar evigheten för människor. Och det är... Oh, wow. Och jag tror att Gud vill uppmuntra oss idag till att plocka fram de här minnena av hur han har agerat i vår historia, i Bibelns berättelser, i vittnesbörd som du har hört. De här minnena tror jag han utmanar oss till att göra färska igen. Plocka upp dem, inte på ett nostalgiskt sätt som att vi vill tillbaks dit, men på ett formerande sätt för framtiden. Gud, vi har sett dig göra det här tidigare. Vi vet inte exakt hur vägen går vidare nu, men vi vet att du har en väg vidare. Men hur ser den ut? Och jag tror att det krävs tro för att se de här märkliga vägarna fram. Och det krävs också en lyhördhet inför anden till att kunna se de här vägarna fram. För de ser ibland ut som, jag vet inte vad, alltså Guds rike är märkligt alltså. Det ser ut som torrt fnuske ibland, fast det egentligen bär sånt liv. Och innan jag avslutar här så vill jag också bara nämna en fiende vi har. På alla de här tre områdena, när det kommer till klimatet, när det kommer till det personliga livet, när det kommer till församlingen, så finns det en fiende som hela tiden vill utmana Guds rikes framfart, de här vägarna vidare. Och vi läser i vers 12 som vi läste tidigare här, kapitel 14, vers 12, så står det om den här utmaningen. Israel vände sig till Mose och säger, vad var det vi sa till dig i Egypten? Vi sa, låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Så Israel, folket bara, det var ju det här vi sa. Vi hade det inte jättebra där i Egypten, men vi hade det tillräckligt bra. Vi visste i alla fall vad vi hade. Och nu så står vi här, jagade av egyptierna. Och jag tror att det här är en återkommande utmaning, en återkommande fiende för oss. När vi går på den här vägen som Gud har för oss. När han kallar oss ut i befrielse, i frihet och i det här uppdraget, så kommer vi alltid att utmanas utav bekvämligheten. Och det blir vår stora fiende. För att leva där ute i vildmarken i ovisshet för vad man egentligen har. Vi visste vad vi hade där bak, men vi vet inte vad vi har nu. För att leva där på den platsen i ovisshet så krävs det tillit till Gud. Och det är kanske ibland till och med jobbigare än att ha det lite sisådär. Och vi tenderar att välja den bekväma vägen ofta framför Guds väg vidare. Guds väg vidare är inte alltid den mest behagliga, men den innebär frihet och nära relation med Gud. Och frihet och nära relation med Gud överträffar allting annat. Så den bekväma vägen är inte bästa vägen. Det är alltid bäst att gå Guds väg vidare. Vi får påminna oss om det. Så det jag vill säga, och jag tänker det tilltalet för idag, det är, ja, men jag stämmer mycket in i att den här lovsången som du pratade om, som ni sjung här precis, Vad heter den? Det går en väg mot framtiden. Jag tror att Gud lockar oss till att fräscha upp våra minnen om vad han har gjort tidigare. Fräscha upp tron inför att de här händelserna i Bibeln är verklighet idag också. Fräscha upp de här minnena, erfarenheterna av Gud, vittnesbörden vi har hört och låta dem vara formerande för vår bild av framtiden. Ge oss tro inför framtiden så att vi vågar tänka Gud om stora och fina saker som ligger framför. Att han har vägar vidare trots problem och utmaningar som vi står i idag. Så har han vägar vidare för oss.